Du lyssnar på Vad hände sen med Franks orkester. Den här veckan med Janne Eriksson.
Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen?
I VM 94 så blir Jonas Thern utvisad då han fäller Dunga.
Mm.
Och när han blir utvisad så går han fram till Dunga och säger någonting till honom innan han går ut. Och vi har ju i oändlighet pratat med varandra om detta, på vilket språk han säger det till Dunga. Okay. Eftersom han har spelat i Benfica och i Italien, och Dunga kunde också båda språken. Mm. Jag undrar bara, vilket språk tror du att han sa det till honom? Du som känner Jonas.
Ingen aning.
Det är det rimliga svaret.
Nej, jag har faktiskt ingen aning.
Vi har ju pratat med liksom Lasse Granqvist och
Lager. Har du pratat med Jonas?
Nej, vi har inte fått tag på Jonas.
Nej, okay.
Vi har ju pratat med Lagerbäck och Tommy Svensson hit och dit. Och de flesta säger som du, vilket är det rimliga svaret.
Men om du skulle snacka med Jonas eller stöta på Jonas, vilket är...
Då ska jag ställa den frågan.
Ja, alltså, det är mycket större risk att du gör det än att vi skulle göra det.
Men bara att han skulle vilja prata med oss. Ja, det är en liten risk.
Det skulle han väl inte vilja göra.
Vilket språk.
Ja, vi gör ju då en... Kan vi berätta först? Vi gör ju då en podcast. Jag vet inte om du lyssnar någonting på podcast själv.
Nej, inte mycket.
Nej, men du känner till konceptet. Att det är liksom, det är radioprogram fast det sänds på,
ja, precis,
på nätet. Så kan man via iTunes ladda ner och lyssna och sådär.
Mm.
Och vi träffar ju då folk som vi är nyfikna på. Som vi kanske inte vet exakt vad de gör idag.
Ja, just det.
Men där vi är intresserade av vad de gör idag och hur det var då liksom.
Ja.
Och vi är ju helt subjektiva där. Vi utgår bara från folk som vi själva är väldigt nyfikna på.
Ja.
Och vi har ju, både jag och Martin delar ju ett väldigt stort intresse för fotboll. Och vi är födda 86-84. Och mitt första VM jag minns var ju VM 90.
Ja, just det.
När jag lärde mig läsa via text-tv för att läsa resultaten, så lärde jag mig bokstav för bokstav. Och sen 92, då var jag 8 år. Så det var det första som jag verkligen tog in,
ja,
liksom. Och det var ju ditt stora break liksom. Och sen 94, då var man 10 bast och det var 8. Och det är, liksom, det är det som formar ens liv. Som jag tänker att...
Ja, jo, men det är som jag själv när jag kommer ihåg.
Vilka var det då som du...
Nej, men det var ju för mig var det ju VM 74.
Mm.
Jag är född 67, så det var just ju det. VM 74. Det var ju lite samma sak.
Vilka var det då som du...
Nej, men det var ju alla de här, Alf Edström och det var ju Ronny Hellström. Det var ju det gänget.
Just det.
Och sen naturligtvis sen VM 78. Då gick det inte lika bra för Sverige. Men det var ju ändå... Det var ju starka minnen, eftersom man i den åldern så man blir man ju väldigt präglad. Så att
exakt.
Man har inte så mycket andra referenser. Så det är så,
nej, det är så.
Det är så stort allt.
Exakt. Men om vi talar från början då. Du är född i Sundsvall.
Ja, precis.
Och var det stor familj du kommer från, eller...
Nej, det var det ju inte. Alltså jag var ju då första barnet och mina föräldrar separerade. Så att det kom in en ny kvinna. Min mamma flyttade iväg. Så jag har ju växt upp med min pappa och han träffade en ny kvinna som de fick barn. Så att jag har en halvbror, Patrik, då, som spelade i Djurgården här senare. Så att det var ju jag och pappa i väldigt mycket.
Han
separerade från henne också så småningom. Så att det var ju ganska mycket jag och han så.
Han spelade också fotboll, eller hur?
Ja, precis, han spelade ju både hockey och fotboll då, på den tiden som elit kan man säga. Han har ju representerat Giffarna och GIF Sundsvall. Spelade han ju Allsvenskan då 74-75 var väl det. Och sen spelade han hockey också då i både GIF. De hade ju hockeysektion också på den tiden. Också. Och i Tunadal.
Var det många kvällar för dig då du satt och tittade på honom?
Ja, men alltså det var ju så. Jag pratade faktiskt om det med min fru häromdagen. För vi har ju två killar nu då som är 5 och 7. Och två äldre döttrar. Men små killarna har ju börjat både hockey och fotboll. Och då frågade hon mig hur tidigt liksom började du? Så där, man hade inte riktigt koll. Och då var jag 7.
Ja.
Alltså organiserat. Men så jag hängde ju alltid med pappa. För jag växte ju upp mycket med honom, så att det var ju som jag fick ju hänga med på allt.
Mm.
Så jag var ju på hockey, stod där nere och in i omklädningsrummet. Man fick sin hallonsoda eller päronsoda i backarna där, stod bland gubbarna. Och sen en avkapad hockeyklubba. När det var hockey så stod man där bakom i hörnet, bakom rinken liksom, och sköt där med en liten isfläck liksom. Och på fotbollen, ja, men då var man ju där, hängde liksom på sidan av och spelade dit en boll åt, och så gick man ju och trixade där liksom. Men var... hängde med gubbarna, så det var ju...
Men var det, spelade du både hockey och fotboll när du var liten?
Nej, jag började på hockey, men det spelade jag bara en... Jag kommer inte ihåg faktiskt, inte ens hur länge det var, men...
Nej. Men när insåg du att du var bra på fotboll då?
Jag vet inte. Det där vet man ju inte själv riktigt. Alltså, det kan man ju inte bedöma riktigt när man är så liten, så att... Jag vet inte, jag började ju... Alltså, redan tidigt då när jag började så vart jag och en kille till flyttade de som var 2 år äldre. Så, ja. Det kanske var redan då att de tyckte att vi var lite tidiga och fick spela med de som var 2 år äldre istället. Jag vet inte riktigt, men vi gjorde det i alla fall. Så jag spelade ju hela, ända tills jag var... Ja, var jag 13 eller sånt där. Så spelade jag ju med de som var 2 år äldre.
Var du försvarare redan då?
Ja, mest var det väl det. Huvudsak var det väl det.
Men jag tänkte på en sak med hur du växte upp.
Ja.
Hur känner du att det har präglat dig att växa upp med liksom, med den här ganska romantiska bilden som du berättade nu om, med din pappa och med gubbarna? Hur känner du att det har präglat dig som person?
Ja, jag vet inte. Nej, men naturligt, alltså, tittar man rent sportsligt så naturligt så var det ju... Det blev ju redan tidigt en naturlig del av mitt liv, att pappa höll ju på hela tiden. Och eftersom jag var ensam barnet och länge så var det ju... Det blev ju lite grann mitt liv också, eftersom det såg ut så. Mm. Och naturligtvis därför så får man ju med sig det som livsstil lite grann så.
Mm.
Skulle jag väl säga. Sen om det, för övrigt, ja, farsan var ju hygglig och lira liksom, så, och då kanske man lättare tror att man kan själv också. Så det kan jag... Så kan jag ju tänka idag när man... Jag tränar ju små grabbar. Jag har tränat min äldsta dotter förut också. Att i vissa fall kanske de som barn som har föräldrar som har kommit på en hygglig nivå. På något vis. Alltså, ändå så blir man ju jämförd och tycker att det är jobbigt. Eller så tycker man att ja, men om de kunde så kan jag. Lite så kanske.
Ja. Men var du en sån person som tyckte om att träna och sådär?
Ja, det var det.
För det märker man ju ofta rätt tidigt. Jag är ju sån som inte gillar det. Och bara spela matcher och sådär. Men man märker att vissa har det där drivet.
Ja, jo, men det var så. Jag höll på hela tiden. Det var ju...
På fritiden också?
Ja, visst. Nej, jag hade min bästa kompis. Vi spelade samma lag. Vi bodde i samma område. Han var 1 år äldre än mig. Men vi spelade båda med dem som var 2 år äldre. Och ja, vi höll ju på så fort. Det var... Man kom hem från skolan. Så ut och byggde egna mål. Och ja... Höll på att spela.
I Kalla Sundsvall?
Kalla Sundsvall, precis. Alltså, det var ju jättemycket fotboll. Och eftersom han spelade fotboll också så blev det ju... Vi hängde ju, det var ju det vi höll på med.
Så att du följde Stryktipset varje lördag också?
Nej, men så har jag aldrig varit. Jag har aldrig varit... Nej, men det är mer att hålla på själv. Inte, jag är inte särskilt bra på alltså, tabeller eller historik, så kan jag säga.
Vi är liksom, du är duktig på riktigt och vi är de som sitter och kan alla tabeller och alla årtal.
Ja, men det är så fascinerande. Alltså att man kan ju vara otroligt intresserad fast på olika sätt.
Verkligen. När började du satsa liksom på riktigt på fotbollen då?
Ja, jag vet inte. Alltså riktigt satsning blev det ju kanske inte förrän på fotbollsgymnasiet. Alltså när jag började gymnasiet där, då var det ju jättemycket fotboll helt plötsligt. Då var det ju alltså organiserat. Så då, det var väl egentligen då som man kan väl då betecknade som att det var en riktig satsning. Så.
Och efter gymnasiet, vad gjorde du då?
Jag flyttade ner till... Det var just under gymnasietiden då i Sundsvall där som jag kom med... i A-laget IFK Sundsvall och debuterade där. Och sen kom jag i juniorlandslaget. Och sen från därifrån så gick jag ju då i, till AIK.
Hur var det att komma till AIK?
Ja, det var ju fantastiskt. Alltså det var ju jättestort så som spelare att... Att få den chansen att gå till AIK. Jag hade anbud från några andra lag också. Men det var väl det som var... Det passade väl. Det var väl praktiskt för farsan också. Stockholm istället för... Jag var nere och träffade Öster och i Växjö. Och det var lite längre. Mm. Så, men det var väl flera skäl. Och jag hade en termin kvar på gymnasiet. Som jag gick då här i Solna. Så det var väl lite så också att det gick liksom praktiskt lättast att fixa här. Mm.
Men vilken division kom du från då? IFK Sundsvall?
Ja, vi var ju i... Då var vi ju i motsvarande tvåan då idag, va? Då var det ju Allsvenskan, Division 1 norra, Division 1 södra och sen tvåan. Och jag debuterade ju i IFK, då var vi ju i Norrättan. Men sen åkte vi ju ur Norrättan. Och det var ju samma med det som jag gick till AIK.
Hur gammal är du här?
Ja, vad var jag då? Jag var ju 19, va? Skulle fylla 20 när jag flyttade hit ner.
Fick du börja spela i A-laget då direkt eller fick du sitta på bänken ett tag?
Nej, jag hade ju sån himla flyt så jag kom in... Jag fick ju börja spela redan, ja, jag var, hoppade väl in några matcher under våren redan. Och sen var jag väl ordinarie efter sommaren. Så att jag hade ju riktigt flyt där. Så.
Kommer du ihåg din första A-landskamp?
Ja, absolut.
Hur var det då?
Det var ju naturligtvis, det är ju, alltså juniorlandslag, U21-landslag, det var ju också stort. Men A-landslaget är ju A-landslaget. Det är ju så. Att spela den matchen, det är ju...
Vad var det för match?
Ja, vi var ju iväg på en sån här vinterturné. Till Förenade Arabemiraten. Spelade mot dem ett par matcher.
Var det med Olle Nordin och...
Ja, precis. Ja, så det var ju naturligtvis superstort.
Nervöst?
Ja, jo. Men samtidigt... Samtidigt, ja det var det naturligtvis, men samtidigt inte jättehimult mycket eftersom på de där turnéerna, det är ju lite B-lags, alltså förstår vad jag menar, så är det ju, alla proffsen var ju inte med, utan det var ju många inhemska spelare som var med och de... Det var ju en hel del yngre som var med som ju, det var ju lite som det brukar vara, en lite stomme från U21-landslaget som är med på de där turnéerna. Det är ju samma som idag. Och de kände man ju redan och gjorde ju debut med. Så att det var ju
det vilka,
var ju
vilka var det? Vilka var det kompisar?
Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vilka som spelade just den matchen, men men det var ju från U21-laget, Magnus Erlingmark. Jag kommer inte ihåg exakt vilka som var med just nu, men det var ju som var med och som figurerade och var med i A-landslaget också i omgångar då, så var det ju Magnus då, Ulrik Jansson, Janne Jansson, Martin Dahlin, Kenneth Andersson, Hasse Eklund. Ja, det var ju ganska många. Vi hade ju ett bra U21 lag
verkligen.
Som vi gick ju långt också i U21-spelet. Slog England och ja, gjorde bra matcher och sådär. Mm. Så vi hade ju ett riktigt bra lag och därför var ju många som var med.
Hur var Dahlin?
Hur han var?
Ja. Vi är från Lund och han sägs ju vara ett ganska lite bad boy.
Martin? Nej, han är ju en soft, softis.
Det var så.
Jag säger det nu.
Han är... Visst det, om man skulle lyssna.
Nej, men Martin och jag hade väl, vi gick ju, vi låg ju på idrottsbeton tillsammans sen också.
efter detta?
Ja, vi spelade ju faktiskt ihop redan från juniorlandslaget då. Juniorlandslaget, sen U21-landslaget, gjorde lumpen ihop. Så vi har ju känt varandra länge. Och ja, redan då innan dess. Så vi har alltid haft en bra relation så. Och han var ju forward, skulle göra mål, och det var ju han redan tidigt, så var det ju, det var ju hans, och det är helt, alltså det är ganska intressant det där med olika spelare, alltså vilken typ du är som person. De har ju gjort studier, det finns ju ett antal studier på det här. Du kan ju till och med ganska väl lista ut när några frågor vart någon spelar på plan. Så att, och det är klart, som Martin hade väl en sån attityd då, men det ska man ju ha som forward också. Det är viktigt för att kunna lyckas.
Men kan så du se det, du som har varit runt så mycket, att det är verkligen tydligt med karaktärsdrag?
Absolut, det är väldigt tydligt.
Beskriv de olika karaktärsdragen.
Hur är målvakt?
Målvakt, det är ju en väldigt utsatt position, så det är ju, ja, men ändrar ofta väldigt liksom stabila, lugna, klarar mycket stress personer, eller så lite extravaganta, utåtriktade, för att klara den där liksom pressen att vara sista man som där det syns, de har ju misstag, tycker jag. Så typiskt har ju de målvakter varit som jag har spelat med också. Det är Sven Andersson, trygg, lugn liksom, och Thomas Ravelli, extravagant så. Ja.
Och försvarare är...
Ja, det är lite grann beroende på var du spelar där också då, om det är ytterback, innerback, men, och det är klart, det kan vara naturligtvis, alla är inte lika, men det är ändå vissa karaktärsdrag så där, som du tar ett ansvar och har lite kontroll så här, saker framför sig, och Det följer ju med liksom.
Är det skillnad på ytterbackar och mittbackar?
Jo, men det kan det ju vara. Mina ytterbackar är ju tvåvägsspelare på ett annat sätt, så det kanske mer kan ju vara lite mittfälts typer så där.
Om vi går vidare i tiden då, du gjorde din debut där, kunde du slå dig in i landslaget ganska snabbt efter det?
Ja, jag kom ju med då direkt efter där då, till VM 90.
Var det VM 90 direkt efter det?
Ja, precis. Det var väl jag och Ulrik Jansson som kom med där från U21, eller ja, från de uttagningarna innan där då. Som inte hade varit med innan egentligen. Så.
Var det ett oväntat besked för dig?
Ja, det var det ju. Jag hade väl förhoppningar. Men det var ju naturligtvis oväntat.
Vad sa din pappa?
Nej, han var ju naturligtvis glad som en spelman. Mm.
Hur var stämningen inför VM 90 där? Första VM:et på ganska länge. Mm. Olle Nordin och ganska många spelare. Eller ingen spelare som hade gjort ett VM eller EM tidigare. Var det mycket förväntan och sådär?
Ja,
där det gått bra innan för Sverige i kval och så.
Ja, precis. Nej, men det hade du ju. Och nej, det var väl ganska förhoppningsfullt. Så var ju. Nu var det första gången jag var med så riktigt, så att, men det var det ju. Sen ja, ni vet ju själva, det är ju liksom tillfälligheter och små, extremt små marginaler, och ja, nu gick det ju inte som man hade hoppats.
Var det Glenn Hussein som var den stora ledaren i laget?
Ja, det var väl den stommen från blåvitt tiden som väl kanske var tongivande så i laget, så var det ju. Mm.
Hur var Olle Nordin som ledare? För att i efterhand så har det blivit någon slags bild av att han var en ganska svag ledare.
Nej, det vet jag inte. Han, Han tog på sig väldigt mycket ansvar själv. Så här, när man ser tillbaka. Så det vet jag inte. Det har man väl säkert olika uppfattningar om, kanske beroende på vem man lyssnar till och så. Men nej, så upplever inte jag det. Men...
På vilket sätt tar han på sig mycket ansvar med det?
Nej, men att han gjorde ju mycket själv, upplevde jag så i förberedelser, och tycker han var ju en väldigt tydlig person sådär, så att svag ledare, ja, jag vet inte vad det skulle vara.
Jag tänker, för oss som aldrig har upplevt ett VM på plats,
ja.
Kan man, nu är det här ditt första VM, känner du, kan man vara helt professionell, eller kan man lätt dra sig med i hela liksom euforin kring att det är ett VM och jag är här? Är man helt fokuserad på nästa match bara?
Ja, det är man ju. Sen är det ju, nej men absolut. Sen är det ju det är en stor grej, och det är ju väldigt mycket, mycket annat som händer runt omkring när det är en sån större turnering. Och det dras man ju naturligtvis med i. Alltid. Det märks ju alltid att det är någonting större, att det inte är en vanlig landskamp.
Hur känns det när man går in i en turnering och förlorar direkt? Så att det är liksom en stämpel, förlorarstämpel på laget, eller kan...
Jag var ju inte...
Nej, du spelade inte.
Nej, jag spelade ju
med i laget.
Ja, men precis. Alltid när du får stryk så sätter ju det sin prägel på stämningen. Så är det ju. Och det var väl... samtidigt var det ju, liksom, det var ju bra lag från början, så det var ju inte så att det var så anmärkningsvärt egentligen. Utan...
Bosse Hansson sa ju det efteråt i VM90 att hans analys var att för mycket fokus lades på Brasilien-matchen, och sen så den andra och tredje kom lite liksom i skymundan.
Skottland-Kostarika. Jo, nej, men det kanske kan bli om du möter bästa laget först på pappret och sen får du stryk med uddamålet, då är det kanske okej ändå på något vis. Även först, alltså, du blir besviken om du förlorar, men det är ändå okej att förlora mot Brasilien med 2-1. Och sen får du stryk i nästa match också. då är det ju som mot ett lag som du tror att du ska vinna mot. Ja, då är det inte så mycket kvar att spela om. Det blir ju lite så att man till slut har du målat in det i ett hörn, och så är helt plötsligt turneringen över. Innan du känner riktigt att den har börjat. Så att, ja, det är mycket tillfälligheter, och det är klart att visst mycket fokus på första matchen, men det är ju naturligtvis om du ska möta Brasilien. Inte...
Kommer du ihåg hur snacket gick innan i laget? Innan ni skulle möta Brasilien?
Nej, det har jag inte detaljer så. Inte riktigt.
Jag tänker på inför Costa Rica-matchen. Nu är vi väldigt nördiga i VM och sådär, men även om man förlorat de två första matcherna, kände ni underskattning mot Costa Rica, som ju ändå är en väldigt liten nation i fotboll? Du var inte med och spelade.
Nej.
Du
kan ju... Nej, det kommer jag inte riktigt ihåg, men det har jag ingen... Alltså... Det har jag ingen känsla för att det skulle vara så. När du möter lag i ett VM-slutspel, så är det inga dåliga lag som går till ett VM-slutspel.
Men kommer du ihåg hur det var i slutet och efter Costa Rica-matchen? Det måste ju varit...
Ja, det var ju riktigt, riktigt trist. Det var ingen kul.
Vad gjorde ni efter?
Ja, det var ju ingen kul att åka hem. Alltså, det var ju inte kul överhuvudtaget. Då hade ju verkligen... 2-1, 2-1, 2-1, rubriker. Ja, nej, det var ingen kul.
Hur snackade ni internt i laget då? Vad sa ni liksom?
Ja, men då säger man ju inte så mycket. De är mest bara besviken. Ja, men det är så.
Men trots liksom den här besvikelsen så försvann ju många av de gamla, och det kom en ny generation.
Ja, det var ju lite speciellt eftersom vi var direkt kvalificerade nästa gång, så till EM då. Och då var det ju en generationsväxling av flera skäl.
Vad var det för skäl?
Nej, men det, alltså, det var ju många som kanske då var besvikna efter det här, och också kanske man ville bygga någonting, börja bygga någonting nytt. Och jag vet vissa spelare som kanske var aktuella, men som kände att nej, jag hade inte gjort mitt, tog med någon annan istället. Som kanske då valde att inte själva bli var tillfrågade, men inte var intresserade, så. Ungefär som Olof Mellberg. Att,
yes.
Ja, men jag kanske inte kommer att spela nästa slutspel i alla fall, så ta med någon annan istället som ni kan bygga något nytt på. Så.
Blev det en nytändning där då?
Ja, det var i alla fall efter det så blev det ju mycket, det blev ju många nya som fick chansen. Och det blev ju en, det blev ju att det formades ett nytt lag, även om vissa var kvar, men det formades ju ändå ett nytt lag, en ny trupp, framförallt i truppen var ju många fler, så att, och där var ju väldigt många nya, så att det är klart att det vart ett nytt landslag efter det.
Men om vi stannar i tiden här 90, så kan vi komma in på 92 sen, tänker jag, just landslaget. Vad händer i din individuella karriär här? VM i Italien är slut, ni kommer hem, när du kommer hem till Sverige. Vad blir nästa steg för dig?
Ja, jag gick efter det så vart jag värvad till Norrköping. Då efter inför säsongen 91 då. Så jag bytte ju klubb där då. Inför säsongen 91.
Och då var Norrköping en stor klubb, kan man
ju
säga.
Och det var ju inte AIK då. Så att det var väl, ja, det var ju flera skäl till att jag bytte klubb, men ja, Sanny Åslund var ju tränare i AIK då, och han blev ju tränare i Norrköping, och han betydde ju en hel del för mig som spelare. Så det var ju intressant att följa med honom då. Han ville att jag skulle följa med dit, och jag och Niklas Kindvall skulle följa med till Norrköping. Och Norrköping var ju ett topplag, och jag ville ju kvalificera mig för EM 92 på hemmaplan, och tyckte mig hade bättre utvecklingsmöjligheter då där i en ny miljö. Så.
Varför betydde Sanny Åslund mycket för dig?
Nej, men han hjälpte mig mycket och liksom, ja, coachade mig. Han var ett väldigt bra stöd i min utveckling. Så att det var väl ett av skälen till att jag gick till Norrköping också. Då.
Hur gick det i Norrköping då?
Ja, gick jättebra. Vi hade ju ett jättebra lag. Vi kom väl två efter Blåvitt. Men vi, jag kommer inte ihåg 91. Jag tror vi vann väl serien, men förlorade mästerskapsserien.
Just det, då var det sånt slutspel, ja.
Just det. Vi, själva seriespelet var vi väl, om jag inte minns fel.
Mm.
Och sen 92, då spelade jag bara halva säsongen. Fram till EM, sen lämnade jag i Norrköping. Men det var en väldigt turbulent tid, alltså det turbulent, som det var inte särskilt populärt i AIK att jag gick till Norrköping bland supportrar och så.
Fick du känna av det?
Ja, nej, men verkligen, det var ju väldigt väldigt mycket snack kring det då.
Var det folk som ringde och så, eller var det kring matcher eller?
Nej, men det var ju, ja, affischer i Solna med omnejd, i samband med landskamper var det en hel del inför matcher och sådär.
Vad stod det på affischerna?
Wanted, dead or alive. Nej, men det var ju jättetråkigt. Men,
tog du åt dig av det?
Ja, delvis gör jag. Det gör man ju, naturligtvis. Mm. Absolut. Men... Jag är fortfarande AIK.
Var det så här unisona körer och sånt på
ja, det var det. Ja, absolut.
Vad skrek de då?
Ja, det var väl Judas. Så nej, men det var väl mindre roligt faktiskt, men ja, så är livet.
Och parallellt så tar du in rejält i landslaget.
Ja, precis. Jag hade ju, Tommy kom ju som förbundskapten och jag fick ju förtroendet tidigt och fick ju spela. Jag var ju med i princip alla matcher då.
Märkte man en tydlig skillnad det när han tog över från Olle Nordin?
Ja, nu var ju inte jag var ju inte med så länge under Olle. Utan det var ju den här turnén vi var iväg på plus sen att jag kom med då i VM-truppen. Men ja, det var ju det är klart att det är alltid skillnad om det är en ny tränare. Och det var ju som jag sa förut, det var ju ett annat lag, lite andra förutsättningar, det var ju träningsmatcher. Så det var ju lite annorlunda och de är naturligtvis olika som personer, så att det präglar ju alltid. Och det var till delar också då ett nytt ledarteam kring, så att för övrigt. Så det är klart att det var annorlunda.
Hur var stämningen i Sverige inför EM på hemmaplan?
Ja, det var väl, jag vet inte om det var så stora, det var väl inte så stora förväntningar egentligen, eftersom det var lite nytt oprövat lag som spelare som många kanske inte kände igen så mycket. Så det var, jag tycker inte att det var så mycket egentligen.
Ni var lite underdogs ändå?
Ja, men vi var ju det och det var ju, det var inte den fotbollshås som det är idag generellt sett. Alltså allsvenskan var ju inte alls lika kanske bevakad. Nu är ju allting så annorlunda. Det går ju inte att jämföra från en epok till en annan. Men det var ju inte... jag tror att publiksnittet i allsvenskan var relativt lågt. Landslaget hade inte gått så bra förra gången. Nytt lag... Nej, jag tror inte allmänheten hade så stora förväntningar.
Och ni skulle öppna mot Frankrike?
Precis.
Med Papin och Cantona och sådär?
Ja. Ja, det var ju häftigt.
Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter. Där heter vi Franks Orkester. Du kan också gå in på hemsidan och titta. franksorkester.se.
Kan du inte beskriva den stämningen som är inför den första matchen i laget när du kommer in på...
Ja, där hade man ju varit väldigt intelligent och så man har ju lagt vi höll det till uppe i Roslagen och var ju relativt skyddade där uppe. Så att det var ju inte... Förberedelserna var ju väldigt lugna och inte så mycket uppståndelse kring egentligen. Vilket ju var smart och bra. Men det är klart, sen närmar sig ju matchen och det var ju ett fantastiskt bra lag de hade, i alla fall på pappret. Så det var ju en jättestor grej naturligtvis. Eller ja, alla lagen som var med var ju riktigt bra lag.
Var det 8 lag med?
Precis, så det var ju idel världsstjärnor i alla andra lag, så att...
Snackade ni någonting i laget om när Jugoslavien, som det hette då, försvann, ja, och Danmark kom in? Pratade ni någonting om det? Liksom?
Ja, nej, men absolut, det är klart att vi gjorde. Och det är ju... Jugoslavien hade vi ju mött i träningsspel innan och gjort jättebra match mot. Så vi hade ju gjort... Alltså jag tror att vi hade ganska gott självförtroende. Vi var ju i och för sig unga och dumma, så att det kanske man har en övertro på sig själv. Men vi hade ju ändå gjort hyggliga resultat i träningsmatcherna. Sen var det träningsmatcher, men ändå bra resultat i flera matcher. Och därför så tror jag att vi hade ju ett hyfsat gott självförtroende då i gruppen. Och Tommy var ju bra på att liksom locka fram det där också, att man ska tro på sig själv. Motivation slår klass.
Men tänkte ni att Danmark var ett lättare motstånd än Jugoslavien?
Ja, det tror jag nog. För att jag kommer ihåg det exakt, men det tror jag nog att vi
De hade ett väldigt bra lag, Jugoslavien, på den
tiden. Jo, det hade ju Danmark uppenbarligen också. Men det är ju alltid sådär. Grannlandet är ju alltid, även om de skulle vara bäst i världen, så på något vis så tror man ändå att det är lättare att möta dem. Så. Mm.
Och första matchen mot Frankrike, den började ganska bra.
Ja,
för din del.
Ja, men exakt. Ja, nej, men det var ju en häftig match. Råsöndag, hemmaplan och allt det där. Så det var ju häftigt.
Och det gjorde,
och sen att få göra mål, precis.
Ett klassiskt svenskt mål.
Ja.
Var det en variant som var inövad?
Jo, nej, men det hade vi ju tränat på delvis. Alltså man tränar ju alltid olika varianter på frisparkar och hörnor och så inför match. Men vi hade ju stått och slagit en del sådana hörnor där jag hade tyckte att det var ju väldigt kul att få komma springande på första stolpen. Och vi körde det lite grann på träning. Så det var väl ett av alternativen. Och det lyckades ju.
Hur kändes det att göra 1-0?
Nej, det var ju otroligt häftigt. Det var ju så här helt nypass i armen. Förstod inte att det var sant känsla.
Och sen blev det 1-1. Men
ja,
kändes det okej efteråt?
Jo, men det gjorde det ju. Eftersom det var ju Frankrike vi hade mött och nej, men det växte vi ju naturligtvis av så.
Kände du att du fick ditt break där i landslaget eller medialt?
Ja, nej, men, jo, men det är ju alltid, jo, men så är det ju, alltså, det är så många faktorer som spelar roll för ens egen utveckling. Så man har ju spelat med så många spelare som kanske varit mer talangfulla eller, men att liksom få chansen vid rätt tillfällen och få också liksom lyckas prestera vid rätt tillfällen så att man höjer sig. Det har ju mycket sitt i huvudet. Och naturligtvis det gjorde ju att jag lyfte också naturligtvis i samband med det. Så att, ja, men det är ju sådana här små grejer som man blir puttad åt rätt håll eller fel håll.
Tyckte du om att få den uppmärksamheten från media som det blev efteråt?
Jag är väl inte den personen kanske som det är viktigt för så, men det är klart att det är ju kul för då. Absolut.
Och sen mötte ni Danmark och vann.
Ja, precis.
Och sen var det dags.
Så då var vi på väg till finalen.
Precis. Det var bara England kvar.
Ja, det är.
Och där var det dags igen för dig.
Precis.
Och det är Stefan Schwarz som står den här också.
Ja, det blir en utåtskruv nu då.
Med vänsterfoten, ja, utåt. Där kommer Jan Eriksson med fart. Där kommer Patrik Gerrit Andersson med fart.
Brolin är bra i luften.
Brolin också. Där kommer bollen då ganska hårt slagen mot Alin som missar. Jan Eriksson vickar i mål!
Också då. Och det var ju en sån här fantastisk vändning. De tog ju ledningen. Så vände vi och vann. Så då kände vi väl oss som världsmästare.
Hur tänkte ni då? Ni vann i gruppen före Danmark.
Ja.
Och gick till semifinal.
Mm.
Mot Tyskland.
Precis.
Hur var tankarna inför att möta världsmästarna?
Naturligtvis respekt eftersom de var världsmästare. Så. Och sen det var ju många saker, men det var ju en stor match, ytterligare en stor match. Ja, sen är det ju mycket tillfälligheter som gör att det går bra eller dåligt, men ja. Det var ju en stor match och häftigt att möta Tyskland som var världsmästare och allt det där.
Och förlorade med 3-2.
Ja, precis. Det var 3-2, men vi var väl aldrig nära i den matchen på något sätt. Så det var ju...
Samma Danmark som ni hade slagit i gruppen.
Det kändes ju fruktansvärt nesligt när vi satt där efter matchen och insåg att vi var ju faktiskt bättre än Danmark och de hade vunnit alltihopa. Ja.
Kändes det bittert?
Ja, det gjorde det faktiskt. Det kändes jättemärkligt, kommer jag ihåg.
Det kunde varit ni.
Det borde ha varit vi. Nej, men det kändes jättekonstigt. Det gjorde det.
Men kunde ni allt som allt ändå känna er ganska nöjda med turneringen?
Absolut, jo, men vi hade ju naturligtvis gjort ett jättebra resultat. Så att, det var vi ju. Verkligen.
Och därefter den sommaren så blev du proffs.
Mm. Precis.
Berätta hur det var, hur det gick till.
Ja, nej, men det var väl jag hade väl, det var ju flera lag som var intresserade. Men det var väl alltså Kaiserslautern var väl det lag som kändes mest lockande och som jag hade en Sverigehistoria och där jag hade också varit nere och Sanne Åslund hade ju fixat så att jag var, han spelade ju med Werder Bremen, så att han hade ju fixat så att jag var ju nere där och tränade i 3 veckor tror jag det var. Kommer inte ihåg exakt vilket år det var, men med Otto Rehagel som tränare då var ju, så att jag hade ju ändå sett lite grann den tyska fotbollen och fått upplevt hur det var, så att det var ju lite grann därför jag hamnade där då istället för någon annanstans.
Fanns det anbud från andra ligor också?
Ja, det gjorde det. Men från Italien och var väl någon klubb. Jo, det var något lag i England också, om det var som de ville. Eller, men som jag inte, egentligen inte besökte så.
Nej.
Hur gammal är du här när du går till Kaiserslautern?
Ja, vad var jag? 25.
Hur ser ditt privatliv ut då? Har du sambo eller flyttar du ner själv?
Nej, jag flyttar ju. Nej, jag hade ju varit tillsammans med, ja, vi är fortfarande ihop. Ann-Charlotte, min fru då. Vi träffades ju redan i Sundsvall på gymnasiet. Hon är också där uppifrån. Så hon var ju med hela vägen där. Men det var ju hon och jag bara.
25 år och så flytta utomlands. Det måste ha varit liksom ett äventyr. Kändes det som ett äventyr?
Absolut. Det var ju verkligen. Ja, det var ju häftigt.
Hur var det att komma till Bundesliga? Var det mycket tuffare?
Ja, det var det. Det var skillnad. Det märktes skillnad.
På träningar och på...
Ja, i allt faktiskt. Det var stor skillnad. Det är ju en helt annan, så det är väl säkert samma idag, att du har en helt annan, det är mer individualistiskt när du kommer ut. Det är en större konkurrens så att, ja, det är ett hårdare klimat.
Tyckte du om det eller var det?
Ja, nej, jag hade inga problem med det. Så att...
Hur gick det för er? Hur gick det för Kaiserslautern? Den här tiden är väl Bayern München hyfsat
dominant. Ja, precis. Det var ju vi kom väl 8 i ligan första säsongen, va. Och sen kom vi ju 2 året efter. Så vi hade ett ganska bra lag. Och gick ju bra också då i ligan. Så att...
Spelade ni Europacup-spel och sånt där?
Gjorde det. Vi åkte ut mot Ajax med Dennis Bergkamp och De Jong och de här som har spelat då.
De som sen vann Champions några år senare.
Fouters.
Just det. Men vad var det jag tänkte på?
Jo, jag tänkte på en sak med Tyskland. För under den tiden som du var i Kaiserslautern, då bodde jag också i Tyskland. Eller min familj, vi bodde också i Tyskland då.
Okay.
Och jag var ju bara liten, 7-8 liksom. Men mina föräldrar pratar mycket om den tiden som att det var en väldigt speciell tid just med... För att det är under den här tiden som Tyskland precis har blivit ett land igen.
Ja, precis. Det är precis efter det. Ja.
Hur var
det? Precis efter det, inte riktigt. Men det är ju i den... Ja, exakt. Jo, men det var ju mycket prat. Alltså det var ju mycket snack om det. Och vi hade ju Dresden i ligan till exempel. Och ja, det var ju annorlunda. Så det märktes ju skillnad då. Det var ju, ja, men det präglade väl mycket den perioden naturligtvis, den här, att det öppnades upp. Och
på vilket sätt var det annorlunda att komma och spela mot lagen i Östtyska? Eller före detta Östtyska?
Ja, men alltså, det är ju naturligtvis, de låg långt efter infrastruktur och allt det här runt omkring. Det hade ju inte hunnit hända så mycket än.
Det jag minns vid den här tiden, då var det ju väldigt mycket omslagspojke för Bundesliga i Sverige.
Ja,
det var mycket så här TV4-reklam. Vi såg den som finns på YouTube.
Ja, men jag har sett den också.
Jawohl,
den är bedrövlig.
Så där var det ju nästan...
Det var någon som upplyste mig om att den fanns där. Ja.
Vi såg den här om dagen. Ja, den var ju festlig.
Ja, eller hur?
Ja, vi kan ju säga till dem som lyssnar att det kan man gå in och söka på YouTube. Det är verkligen 90-tals kitschigt.
Men där var det i alla fall, du var ju absolut en av de största stjärnorna i svensk fotboll vid tidpunkten. Och det vann ju guldbollen 92 liksom.
Ja.
Kände du dig som att nu är jag verkligen, verkligen på gång här?
Det är väl det var väl den bästa perioden naturligtvis i karriären. Så det kände jag väl att det var.
Hur kändes
då, gick det liksom bra? Så.
Hur kändes det att få guldbollen?
Ja, det var ju otroligt stort. Så, verkligen.
Den listan på spelare är ganska imponerande.
Ja, nej, men det var ju naturligtvis enormt stort.
Mm. Det går bra för dig i Tyskland och du har vunnit guldbollen och sen är det dags för VM i USA efter ett väldigt lyckat kval.
Ja.
Hur kändes det inför den här turneringen jämfört med VM 90?
Det var ju naturligtvis mycket lättare. Vi hade ju haft en bra turnering 92 och ett jättebra kval. Så vi hade ju bra tillförsikt liksom i laget. Så att, och fått med oss det där självförtroendet hela vägen. Så att det var ju en väldigt stark grupp som åkte iväg. Så att.
Vilka var ledarkaraktärerna i det här landslaget nu då?
Jag skulle säga, det var ju ganska många. Det hade ju varit en stor generation, ett stort generationsskifte. Så det var ju väldigt många från vårt gamla U21-landslag som var med. Men tongivande ledare i laget var Jonas Thern som lagkapten. Och Thomas Ravelli, Roland Nilsson, Stefan Schwarz, Thomas Brolin som var mer tongivande och mer erfarenhet så där.
Var du en ledarkaraktär?
Ja, det vet jag inte om jag var, ja, till del kanske, men just alltså kring laget så var Jonas hade ju var ju en väldigt bra kapten och hade ju var väl den som var den givna ledaren så i laget.
Och så var det dags för VM och ni flög dit.
Ja.
Till San Diego, va?
Precis. Ja, det var ju häftigt. USA med VM och allt det där. Så att, och det var ju väldigt speciellt eftersom det var ju i just USA också.
Var ni skeptiska till det? Att det skulle vara där?
Alltså det kanske man var lite grann eftersom de inte hade någon liga sådär. Men det var ju ändå en stor idrottsnation med arenor och allt det här. Så det var inte det. Men det var ändå en att åka iväg till någon skådeplats lite grann. Som de inte själva hade så mycket. Så att det var lite att lägga ut ett VM någonstans. Om det är det du menar. Så lite grann den känslan kanske man hade.
Mm. Det är kul att titta på de matcherna i efterhand idag. Så på ett sätt som det aldrig skulle vara idag. Även om matcherna skulle vara i USA. Att man, när de spelar på vissa arenor så ser man att de här yard...
Ja, precis, ligger kvar.
Fortfarande kvar. Ja, liksom. Lirarna springer där upp och ner.
Nej, nu skulle de ha lagt in en ny matta istället. Ja.
Men du blev skadad.
Ja, precis. Jag hade ju oturen att bli skadad. Jag hade haft skadeproblem ända sedan under hela våren. Så att jag hade ju varit skadad från och till hela våren. Och vi slog upp den skadan igen då när vi var där i San Diego. Nej, vi var ju när vi faktiskt i Los Angeles när jag gjorde illa mig. Men det var ju, ja, det var ju trist. Jättetrist naturligtvis. Men jag hade ju samtidigt kämpat under våren med att bli frisk, så att
kände du
det hade väl varit ännu värre om jag hade varit frisk hela vägen och sen blev skadad.
Kände du det på dig när du kom till turneringen att fan, det här håller nog inte?
Nej, verkligen inte. Jag blev ju, alltså jag kände mig ju bättre och bättre hela tiden då. Fick ju, alltså kom ju med fast jag, alltså för att lite grann för att jag hade varit med förut kanske, och man trodde att jag ändå skulle hinna bli helt frisk innan vi började. Så
När du fick beskedet att du inte skulle kunna spela.
Ja.
Hur kändes det?
Nej, det var ju jättetrist naturligtvis. Så. Men det är ju sådana besked.
Åkte du hem ganska omgående efter det?
Ja, jag åkte hem ganska snabbt faktiskt. Min mamma bodde i USA, bor där fortfarande. Så jag var väl liten sväng, men annars åkte jag hem ganska snabbt.
Mm. Och hur kändes det sen att sitta hemma och se på TV?
Det var ju naturligtvis trist att inte vara med själv, men man, när man är så där nära laget så det är som att man är med ändå på något vis.
Mm.
Man upplever det ju mer nära naturligtvis.
Och du var med och firade i Rålis?
Ja, precis. Och sådär. Exakt. Ja.
Kände du dig delaktig i laget då?
Ja, absolut. Nej, men det var ju jättesnygg gest att jag varit inbjuden. Det var jättekul.
Hur länge var du skadad efter det här?
Ja, jag försökte ju komma tillbaka direkt efter. Och då... Jag hade ju ett anbud från Everton. Jag och... Det var ju Anders Limpar spelade ju där. Och de ville ju värva mig och Martin Dahlin också. Så jag var ju iväg med dem på försäsong. Jag var ju inte riktigt frisk då, men jag var ju iväg på försäsong med dem där direkt efter semestern. Men... skadan höll ju inte. Så att det blev ju ingen transfer dit.
Nej.
Och då var det ju operation istället. Så.
Så du var borta ett år sammanlagt?
Ja, eller jag var borta. Jag var väl borta en 10 månader eller sånt där. 9-10 månader. Va?
Hur känns en sån period? När man som du liksom har tränat alltid. Ja. Och alltid spelat.
Det är fruktansvärt irriterande och man känner sig helt... när man är långtidsskadad så blir man ju lite frånkopplad från laget. Och du gör din egen träning vid sidan av. Du blir ju inte delaktig i det här vardagen på samma sätt. Så det är lite en märklig känsla faktiskt. Det är lite konstigt. Normalt sett så är du ju med och sen är det resor och det är träningar och det är förberedelser för matcher och sen går det liksom vid sidan av och beskådar det här på något vis. Det är lite märklig känsla. Väldigt, väldigt tråkigt. Trist.
Var hamnade du sen? Var du kvar i Kaiserslautern efter det?
Nej, jag var inte det. Jag fick ju då... Jag började träna med AIK här hemma och så bad jag att få bli utlånad till dem. Och spelade med dem då under våren på lånekontrakt. Och sen när jag hade kommit tillbaka då fick jag ju erbjudande från Schweiz.
Servett,
precis. Och då åkte jag ju dit då istället för till Kaiserslautern. Och ja,
var hur var den ligan? Hur var schweiziska ligan?
Ja, hygglig. Men inte jättebra. Alltså den var ju bra och det är väl fortfarande en sån här hygglig liga, svårbedömd så där, men naturligtvis inte lika bra som Bundesliga eller i många av lagen är ju topplag eller bättre i jämförelse med Sverige så.
Mm.
Så det är väl någonstans mitt emellan där.
Gjorde man bra pengar i Schweiz?
Ja, hyggligt. Det var väl hyggligt bra. Inte som de större ligorna.
Hur var det med landslaget under den här tiden när du var i Servett?
Jag var väl inte med i landslagssammanhang efter det. Jag var väl med där i samband med jag var med AIK där när jag kom tillbaka vid någon landskamp. Då var jag ju skadad igen så. Och vart det väl inget egentligen. Men sen efter det var jag inte med någon mer.
Jakob är ju MFF-are.
Mm, IFF-are.
Ja.
Hardcore.
Och jag håller på Landskrona Boys.
Mm.
Så vår stora fråga till dig är ju, varför spelade du i Helsingborg?
Ja, det kan man ju fråga.
Verkligen.
Ja, eller hur? Nej, men det var ju det är alltid sådär, det är ju som i övriga livet, kontakter, ja, någon som visar intresse och så hamnar man där.
Kändes det kul att vara tillbaka i Allsvenskan?
Ja, det gjorde det. Och det var ju ett, alltså, man satsade ju i Helsingborg och det var ju ett bra lag. Det var ju ett av skälen till att jag flyttade hem, för att det var roligt och de skulle ju vara med i kuppspelet. Ja. Och det tyckte jag lät intressant.
Och sen var det dags att flytta vidare igen.
Ja, så kom den här möjligheten upp då med USA och med Thomas som skulle dit och ja.
Ravel igen.
Ja, då vart det ju liksom ganska lätt ändå att flytta dit, så att.
Och du hamnade i Tampa.
Tampa, ja, precis. Det var en stor upplevelse faktiskt. Det var ju en, alltså för mig själv en stor upplevelse i fotbollskarriären då, av att vara där och spelat där. Det var ju väldigt speciellt.
På vilket sätt då?
Nej, men det var ju en liga man hade startat ett par år tidigare, och det var typ, man skulle ju startat med samma med VM, men det var typ försenat och så drog det var väl 96 som den startade och var där 98-99. Så det var ju relativt nytt, men det satsas ju en del, och det var ju någonting nytt, och det var väldigt speciellt. Det är lite konstigt, jag menar, fotboll, det var ju redan då den största ungdomsidrotten. Spelades mycket collegefotboll och allt det där, men spelades fotboll, man var ju förvånad, det spelades ju fotboll överallt. På helgen var ju matcher överallt, trodde man ju inte. Men det fanns ju, det var samtidigt en konstig känsla, för det var ju som en ungdomssport. Det var en ungdomsidrott i där borta. Det var ingenting som man gjorde professionellt, utan det var ju någonting man gjorde i samband med att man, alltså, ja, en ungdomsfotboll eller ungdomssport, och så kunde man gå vidare och göra det på college. Men sen var det ju stopp. Så att det var lite nybyggaranda.
Du berättade i hissen upp hit att du spelade ihop med då Thomas Ravelli och Marco Echeverri från Bolivia.
Nej, vi spelade inte samma lag.
Okej, han var i ligan.
Ja, han var i ligan.
Och med inte minst Valderrama.
Precis, han spelade med andra året då.
Berätta om Valderrama, hur det var att spela med honom.
Ja, nej, men han var ju en verkligen briljant fotbollsspelare. Så. Och han hade ju verkligen kvalitet som märks att han var, märktes ju verkligen att, eftersom jag har spelat med många andra då, med och mot många andra bra spelare, och han var ju verkligen en superspelare.
Men spelade fult.
Han var ju på väg ner i sin karriär, men han hade ju ändå kvalitet som ingen annan, så.
Men han spelade fult både på träning och matcher.
Han var ju en annan person när han klev över den där vita linjen, verkligen. Han var ju riktigt flåbuse och kunde vara riktigt otrevlig både mot, ja, även mot sina egna lagkamrater, både på träning och match.
Men jag har en fråga som jag tänkte på när du började prata om Valderrama. Vilka är de bästa spelarna du har spelat med respektive mot?
Med respektive mot, ja. Med, jag tycker han, även om han inte var på topp då, så är ju han är en av de bästa. Ciriaco Sforza, som jag spelade med, Schweiz, han spelade med i Kaiserslautern. Han var ju riktigt, riktigt bra. Han gick ju till Inter sen. Och ja, Andreas Brehme, som jag spelade med. Sen har du ju, jag menar, i landslaget då, och många av de svenska landslagsspelarna var ju faktiskt riktigt bra. Även i internationellt. Och motspelare, ja, det var ju, så det var ju naturligtvis forwards i första hand då, men George Weah var ju otroligt bra. Klinsmann, så tyskarna där, Klinsmann Föller, var ju också riktigt bra. Dennis Bergkamp, det var ju inte lätt.
Det var ju många bra
forwards under den där perioden, tycker jag. Mm.
Vad var det som var svårt med att möta Bergkamp?
Nej, men han var ju bra på allt. Så han var ju både framspelare och ja, komplett liksom som fotbollsspelare.
En annan fråga där kring 92-94, alltså kändes som ett väldigt, väldigt starkt kollektivlaget, landslaget. Ja. Hur skulle en spelare som Zlatan passa in där?
Ja, bra. Absolut. Jag menar, i alla, det var lite grann som vi var inne på förut med olika typer. Det finns ju alltid alla lag, även på arbetsplatser för övrigt. Det är ju väldigt lik, alltså, gruppdynamik är ju gruppdynamik oavsett. Och det, så fort det är en större grupp så finns det olika typer. Och ja, en grupp som fungerar bra har ju ändå respekt för de andras olikheter. Mm. Och att man är viktig på olika sätt ändå. Så att...
Hur kom du till bankvärlden?
Där är jag nu. Ja. Men jag hade jobbat på bank under tiden i AIK från början där då. Så att det var ju lite ganska naturligt att jag hade lite såna kontakter och hamnade i den branschen igen så när jag flyttade hem. Mm. Inte direkt men sen efter ett tag då. Det var inte så kul att gå hemma.
Nej. Får du något sånt idag liksom att folk klappade lite på axeln och sådär, fan du var ju så jävla bra, alltså om ni idag när du jobbar där du gör liksom.
Ja, nej, men alltså det är väl så att jag blir igenkänd bland de som är sportintresserade, så och då är det ju så att någonting, ja, pratar, att man pratar om det, men, ja, så visst, det händer ju ibland.
Men du som gammal elitidrottsman, saknar man de här kickarna som man fick i sitt arbete förr?
Absolut, det gör man ju.
Kan man liksom på något sätt ersätta det i sitt liv?
Nej, det går inte. Det kan man inte.
Har du någon kontakt med fotbollen idag?
Ja, jag tränar, jag är med och som ledare med min minsta grabb nu i klubblaget. Så det är kul, jag var med också med min äldsta dotter tidigare. Och ungdomstränare då. Och det är jättekul.
Har du närt en dröm om att de också ska bli fotbollsproffs?
Nej, det gör man inte. Alltså jag tror att det är ett intressant samtalsämne. Det kan man ju prata länge om också. Men jag tror att många som har hållit på elitnivå själva har en annan distans till just det. Att man har ett annat förhållningssätt till ungdomsidrott.
Är det något du känner att vi har missat? Vi har pratat i nästan 2 timmar, så vi känns som att...
Har det gått så länge?
Fått med ganska mycket.
Nej. Det var väldigt grundligt.
Det var ganska grundligt, ja.
Tack så hemskt mycket.
Ja, verkligen.
Ska vi säga?
Det var så lite... Fick jag ju gå igenom mitt eget liv en gång till.
Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen?
Du har lyssnat på Vad hände sen med Franks orkester. Petter Blomqvist har gjort jingle. Stort tack!